välkommen till Bibelpodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det är Irena här som pratar.
Och Heman här.
Och det är varmt här inne och det är supervarmt ute.
Det är det, både inne och ute. Till och med i skuggan på vissa ställen.
Överallt är det varmt. Sommaren har äntligen anlänt till Sverige.
Det har dragit så ut skönt på tiden, men jag tänker alltid så här. När vintern är riktigt, riktigt kall och bister, då brukar faktiskt sommaren vara också riktigt varm.
Ja, kanske det.
Så att det finns hopp om att det kan bli en riktigt bra sommar. Den här
sommaren. Vi hoppas, du håller i knytnävarna.
Sen får vi se i augusti, september, hur, med facit i handen, hur det faktiskt blev. Om man blev besviken eller om det blev bra.
Ja, men det är, just nu så ska vi njuta, så vi ska inte prata om det som komma ska, utan vi ska bara njuta här och nu. Men du, vi fortsätter med vårt tema Guds nåd, och idag så ska vi ju prata kring en nåd som räknas. Men innan vi går in på det hela så tänker jag så här, det är alltid roligt att inleda det hela med att få en sån här positiv kommentar. Så vi börjar med det.
Bara boosta vårt självförtroende lite.
Precis, ja. Och även också berätta vad podden faktiskt gör för skillnad.
Det är det som är poängen egentligen.
Exakt. Då är det en person som skriver så här: viktig podd som tar upp viktiga, aktuella, intressanta ämnen kring Bibel och den kristna tron. Detta behövs i Sverige idag. Lyssnar ofta på er när jag tränar eller tar promenad, och det ger mig så mycket. Tror jag har hört alla era avsnitt. Tack för allt ni gör. Gud välsigne er. Therese Sölvesborg.
Ooh,
yay! Cool. Jätteroligt. Jättetack för den kommentaren, och roligt att hon skrev den på iTunes. Så, och det kan man göra. Mm. Man kan ju skriva sina recensioner där, så har man inte gjort det innan så får man jättegärna göra det.
Jättegärna, det gör jättemycket när man gör det. Då liksom klättrar podden upp i den här listan som iTunes har, och då kanske folk som inte är kristna och som inte brukar lyssna på kristna poddar kanske också ser den, för att våran podd finns ju liksom inte med i något så här kristet flöde med massa kristna poddar, utan den finns i en kategori som heter religion och andlighet. Och där finns typ allt som har med islam, judendom, nyandligheter, spöktimmar och allt möjligt. Och där vill man liksom dyka upp när folk är där och söker, speciellt på sommaren.
Ja.
När folk slappnar av och sådär. Det hände ju massa gånger förra sommaren att folk liksom ligger på stranden, man har ingenting att göra, man är uttråkad, och då sätter man på en podcast.
Ja.
Så gå gärna in och skriv en recension
gör det
på iTunes eller podcaster genom den här appen som man har.
Mm. En annan rolig grej är också vår hemsida. Det lanserade vi via sociala medier och sa, nu har vi en helt ny hemsida. Och jag måste säga, det är du som har jobbat väldigt, väldigt hårt med den. Och jag måste säga, riktigt bra gjort, Heman. Men jag är så glad över den nya hemsidan och det nya upplägget, som jag hoppas verkligen gör det ännu enklare för våra besökare och våra lyssnare.
Och jag skulle vilja också säga att den är äntligen klar.
Ja.
Den här har vi hållit på med typ till och från under hela vårterminen. Eftersom vi inte har kunnat jobba med den så här 100% hela tiden. Och vi kan säga det också att den här hemsidan är sponsrad av Webson.
Yes.
Som gör hemsidor där du och jag också jobbar. Mm. Om man vill är sugen på en ny hemsida så kan man gå in där och kika webson.se. Men den är klar nu och lanserad. Det kanske inte ser jätteannorlunda ut från hur det har varit tidigare, men det har inte varit målet heller. Vi har fräschat upp lite grann på lite olika ställen, utan mer finjusterat, fixat till saker. Hela plattformen är ny, och den plattformen möjliggör för oss att också kunna lägga upp bonusavsnitt direkt på hemsidan.
Just det.
Och det är det som är den stora nyheten för dig som är månadsgivare. Vi är så glad och tacksam för alla våra månadsgivare som är med och ger.
Mm.
Och därför så vill vi göra det så enkelt som vi bara kan, att också komma åt de här materialen som vi skickar till er.
Mm.
Så det man gör nu, och jag har sett att flera av våra månadsgivare redan har gjort det, man går in och loggar in, och då har man en inloggning, och så ser man en lista på alla nya och gamla bonusavsnitt. Det är inte jättemånga, men det kommer komma massor med,
det kommer mer saker,
mer med tiden.
Det gör det verkligen. En liten grej bara som jag tyckte var väldigt fiffig var den här menyrutan till höger. Så när man klickar på den så liksom vrider den på sig. Tyckte det var lite snyggt.
Lite gulligt.
Ja, det var fint. Bra gjort. Innan vi går in och pratar om det här ännu nåd som räknas, så tänkte jag att vi kan ha någon slags så här resumé eller en recap på det vi har pratat om hittills. Och det vi har pratat om är att vi har förklarat vad är Guds nåd egentligen. Och då vi har pratat om att det är en gåva, och är det en gåva så krävs det ingen motprestation, utan det du ska göra är räcka ut dina händer i princip och bara få ta emot det.
Mm.
Sen har vi pratat också om att Guds nåd gör dig till syndarens vän, att den gör någonting med ditt hjärta, den ger dig en visshet om vad Jesus har gjort för dig, och därför förvandlade dig till att du börjar se på din relation med Gud annorlunda och även också i mötet med andra människor.
Och det betyder också att Jesus är min vän.
Ja, kommer, absolut.
Pratar vi också om.
Verkligen. Men idag så ska vi prata lite mer om det här med en nåd som räknas. Och några frågor när man liksom pratar om det här med Guds nåd, att det är gratis, Jesus har gjort allt för dig, du behöver bara ta emot, du behöver inte göra någonting för att förtjäna det, det är en fri gåva och så vidare, så dyker det upp så här följdfrågor eller funderingar kring det här. Några saker som kan dyka upp är det här, men vänta nu, måste man inte göra någonting överhuvudtaget? Liksom? Är det verkligen så? Men ska man inte liksom, det här med omvändelse då, ska man inte omvända sig i sitt hjärta? Bibeln pratar ju om det också. Och sen så finns det en annan grej också som man möter ibland, är det här med men att falla ur nåden. Det talar ju Bibeln om. Det finns till och med bibeltext det här med att man faller ur nåden. Precis. Vad säger ni kring det? Så jag tänkte att vi skulle ju kunna prata lite kring de här tre sakerna.
Absolut. Absolut. Och det är ju viktiga saker att prata om. Och det är en sån där grej som, om man är lite orolig så börjar man tänka på de här grejerna. Att, men prata inte för mycket nu om det här, så att folk liksom blir lata eller känner att de inte behöver göra någonting och så. Men frågan är, vad är Guds nåd? Behöver vi göra någonting? Du nämnde att Guds nåd är en gratis gåva. Jag tror vi har pratat lite om det förut. Men om jag ger dig en present och du då tar emot den och betalar för den presenten, då är den inte gratis längre.
Precis.
Så det ska vi titta lite på. Är den verkligen gratis eller är det någonting vi behöver göra någonting för? Och just det här med att falla ur nåden också. Men finns det inte en risk då att folk börjar, som sagt, börja synda mer och sådär?
Det
och
kanske
att
man finns en stor synd som liksom får det hela och bara nej, det där räcker inte.
Precis.
Kanske man tänker.
Ja, och det är det, jag tror det är en av de sakerna som folk tror att det här, den här bibeltexten handlar om, att falla ur nåden, det vill säga jag gör en så stor synd så att nu räcker inte nåden längre till. Nu står Gud där och är chockad och han vet liksom inte vad han ska göra.
Ja.
Och så faller man ur hela det här systemet. Liksom.
Och sen tror jag vissa kanske känner lite det här, om man inte har hört det förut med Guds nåd, att det kan på något sätt, även om det är världens bästa budskap eller det är så positivt, så kan det också samtidigt vara lite provocerande på ett sätt. Att man känner så här, men vänta nu, men är det verkligen bara så där? Och jag kan bara, vadå, ska jag bara sitta här och liksom, men gör Gud med hand där borta, gör han verkligen allt för honom? Du vet, precis, att man kan liksom tycka att det är lite svårt att greppa fullt ut.
Precis, precis. Och titeln för det här samtalet är ju en nåd som räknas. Och varför vi har den titeln, det är för att man kan faktiskt göra så att Guds nåd inte räknas i mitt liv.
Precis.
Men sättet som man gör det på är kanske motsatsen till vad man tänker på när jag säger det.
Ja.
Man får inte Guds nåd att inte räknas genom att göra en så hemsk synd så att det inte räcker, utan man gör att Guds nåd inte räknas på ett annat sätt. Och det är det jag tänkte vi skulle kika lite på.
Precis.
Och jag tänkte att vi skulle göra det utifrån en bibelvers som vi hittar i Romarbrevet kapitel 4, vers 2-5. Och det här är en snubbe som heter Paulus som skriver det, som inte var kristen från början. Han var jude och han dödade de kristna. Alltså man kan tänka sig IS liksom. Och så mötte Gud honom och så blev han frälst och började sprida Guds ord. Och då står det så här i Romarbrevet kapitel 4, vers 2-5. Och han pratar om en man som heter Abraham som levde i gamla testamentets tid flera tusen år innan. Han säger så här, att om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då hade han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. För vad säger skriften? Jo, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Där har vi det här ordet räknas. Och så i vers 4. Den som har gärningar får sin lön, inte av nåd utan som förtjänst. Det vill säga om du vill jobba för det här, då är det inte längre en gratis gåva utan det är faktiskt en lön som du har jobbat för.
Någonting du har förtjänat dig till.
Precis. Men den som utan gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktiga rättfärdig, han får sin tro tillräknad som rättfärdighet. Och där har vi ordet än en gång, tillräknad. Alltså hur får vi Guds nåd att räknas i våra liv? Och enligt Paulus så är det just att vi tror på Jesus utan gärningar. Då räknas Guds nåd i våra liv.
Och det är ganska intressant. Alltså det du läste här, att det står Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. Mm. Alltså han måste ha trott på det som Gud har sagt att det kommer ske. Tro på Guds löften. Alltså tro på det som ännu inte har kommit.
Precis.
Och verkligen förlitat sig på det mycket mer än på sina gärningar.
Precis, och det kan ju låta lite konstigt. Hur kan Abraham som levde i gamla testamentets tid tro på Jesus? Alltså Jesus har ju inte blivit född än. Han, eller kommit in i född som människa än. Och hur liksom, ska man tänka på det? Mm. Och det finns det ett ganska enkelt sätt att tänka på det. Och det är att om man lägger korset, eller Jesus liksom offer i mitten.
Mm.
Och så kan man säga att Abraham, han såg fram emot det här som skulle hända. Han
Precis.
Såg fram emot korset och Jesus korsfästelse och att han skulle dö för våra synder.
Mm.
Medan vi som lever efter korset, vi tittar tillbaka på det här.
Och en fråga som man kan ställa är ju, är det inte lättare för oss som har liksom faciten
Precis.
På ett sätt än för de som bara fick hoppas på någonting som de ännu inte ser och liksom lita på att det kommer att hända?
Ja, alltså vi
behöver vet att det har hänt. Liksom.
Precis, vi vet att det har hänt. Vi behöver bara konstatera att det har hänt. Han måste tro på någonting som ännu inte har hänt. Men han trodde i alla fall och det räknades honom till rättfärdighet. Men det den här texten också gör, det är just det här att han säger att man ska tro utan gärningar.
Mm.
Och då är det som att Paulus som skriver den här texten, han sätter ett motsatsförhållande mellan att tro på Gud och att göra gärningar för att Gud ska älska mig, acceptera mig, godkänna mig, göra mig rättfärdig.
Mm. För det är det vi pratar om, de typen av gärningar, för att Gud ska acceptera oss som människor.
Precis, vi pratar inte om att man, jag sa det i slutet på gudstjänsten här när vi hade gudstjänst i söndags, att när vi pratar om det här med Guds nåd, att Guds nåd gäller ju inte på jobbet.
Mm.
Alltså man kan inte, av det vi säger nu kan man inte komma till jobbet och bara, nej, allt är nåd så jag får göra vad jag vill.
Liksom.
Utan vi människor, jag är inte helt säker på att vi människor ens kan ge nåd till varandra. Inte villkorslöst i alla fall.
Nej.
Utan jag tror att det är i princip bara Gud som kan göra det.
Men jag tänker på det du sa, att tro och gärningar, alltså man behöver välja, man kan inte ha en mixbag som man brukar säga, utan antingen är det att du tror på det Jesus har gjort fullt ut, 100% och bara liksom erkänner dig till det, eller så försöker du göra liksom gärningar, leva upp till Guds standard och då får du din lön med det. Men att det går egentligen inte att mixa.
Nej, och det är det Paulus gör här också, att han sätter ett motsatsförhållande.
Precis.
Han säger tro utan gärningar, du kan liksom inte blanda de två på något sätt. Och man kan se det som, jag liknade vid typ vatten och olja. Det går inte heller ihop, liksom blanda vatten och olja på det sättet. Utan,
om man inte har jättevarmt vatten.
Ja, men det gäller, alltså, man blandar ihop dem, men oljan liksom fortsätter att vara för sig själv och vattnet.
Ja, men det är sant faktiskt. Jag tänkte mer så här, när man var jätteolja om händerna och sen så vill man få bort det, så går det inte med kallt vatten. Men tar man jättevarmt vatten så försvinner ju det här fettiga.
Ja, jag tror inte det. Alltså, utan jag tror man måste ha någon så här avfettningstyp 2 eller något.
Kolla
något
där,
sånt där.
Kanske. Det kanske är så.
Jag har ingen aning. Däremot,
jag förstörde helt din bild, förlåt mig. Men du har rätt.
Ja, förhoppningsvis har du rätt. Däremot så är det så att, för jag satt, när vi skulle förbereda det här så satt jag och jag har jättelätt för att bara skena iväg, du vet.
Ja.
Gå in på Facebook och titta, har någon gillat min bild eller inte, för att jag lägger upp jättemycket grejer. Och så, eller får jag en tanke så vill jag direkt googla på den tanken. Mm. Vad säger andra kring det här?
Alltså vi är så olika med det där. För att jag blir så stressad för din skull. Eller vad man ska säga. Så bara, varför är du inne och läser det där? Ska inte du göra din undervisning? Eller liksom, varför men vänta, det där har väl inte med saken att göra?
Precis, men alltså, om jag får en tanke så upptar den tanken liksom allt jag har. Och när jag förberedde det här så skrev jag just ner det här med vatten och olja. Och så kom jag på just det här att när jag kokar pasta, då använder jag olja i pastan och för att pastan inte ska klibba, för jag har fått för mig att det är så man gör och att det är bra. Men så slog mig tanken, är det rätt att göra så, eller har jag bara fått för mig att man ska göra så för att liksom att det ska hjälpa på något sätt? Så jag har googlat på det faktiskt.
Alltså jag blir inte förvånad faktiskt. Det finns inte något du inte har googlat på, tror jag.
Nej, men och det här är väldigt intressant. Alltså om man är och folk tänker olika kring det här också. Så det är inte så här att det finns en gemensam idé om man ska göra det eller inte.
Mm.
Men det verkar som att italienarna och de som är liksom riktigt fina matlagare, de tycker inte man ska ha olja i vattnet när man kokar pasta. Och anledningen till det är att om oljan fastnar på pasta, slingorna eller strimlorna eller vad det nu kallas, och sen så ska du hälla på såsen, pastasåsen, då kommer inte pastasåsen att fastna.
Nej,
på
det gör den faktiskt
pastan.
Inte.
Så när du liksom tar en slev med pasta,
då rinner den ju av bara som rutschkana.
Lite enkelt, precis. Mm. Så det ska man inte göra, utan det man däremot ska göra är att man ska koka jättemycket vatten. Jättemycket vatten. Koka det på högsta värmen och sen slänga i pastan. Är det för lite vatten om man slänger i pastan, så blir vattnet lite för kallt och då bildas det då den här lilla geggiga ytan på pastan och då klibbar det ihop sig. Anyway.
Där fick vi värsta.
Du verkar inte jätteroad av.
Jo, det var jätteintressant. Men jag tänker tillbaka till, alltså det ska ju vara den här al dente, eller hur? Det är när man kokar pasta.
Precis, och det var också någonting jag lärde mig. Att, vet du vad al dente betyder?
Nej.
Det betyder för tanden.
Jaha.
Det ska kännas bra för tanden.
Ja, just det, lite tuggmotstånd.
Precis.
Då fattar jag. Precis. Kolla där, man lär sig något nytt varje dag. Men tillbaka till det här då, när vi pratar om Guds nåd och det här med gärningar och tro, så kan man inte ha en mixbag, sa vi förut.
Nej.
Utan det är antingen tro eller gärningar. Vi kan inte ha både blanda med tro och gärningar, med att Gud ska acceptera oss och det. Så vi behöver välja på något sätt. Antingen tror vi på Jesus, på det han har gjort för oss, eller så försöker vi göra, som sagt, genom våra egna gärningar. Och det finns en ganska bra så här slogan som man kan, som jag har sett många
ett ordspråk
eller många har skrivit böcker kring det här. Man ser folk citera kring det och jag tycker det är väldigt bra. Då brukar man säga så här: Jesus plus någonting är lika med ingenting.
Mm.
Men om du har Jesus plus ingenting är lika med allting. Alltså det vill säga att om du tror på Jesus och så blandar du med någonting, lite goda gärningar, lite så här, jag ska försöka lite mer så att Gud ser mina extra poäng här, då är det ingenting, för du blandar nåd och gärningar. Men tror du på Jesus och kommer själv ingenting med det, utan förlitar dig bara på det han har gjort för dig, då är det allting, då har du allt, för du förlitar dig bara på det han har gjort och det är fullt ut Guds nåd.
Precis, och jag tror just den här grejen kräver lite förklaring.
Mm.
För att, alltså anledningen till att det är på det sättet, det är för att i Bibeln så finns det en person som kallas för åklagaren. Det är djävulen, han fanns med redan från första kapitlet och han är med, liksom dyker upp lite här och var. Och han får just det tilltalsnamnet, åklagaren.
Mm.
Och jag tror vi har pratat om det flera gånger nu i olika teman, att han tog på sig på något sätt uppgiften att anklaga människor.
Mm.
För att de är odugliga, för att de är fula, för att de
inte håller måttet
liksom, och plocka fram alla de här värsta egenskaperna i människor.
Mm.
Och i många fall så har han ju rätt, för att vi är ju inte perfekta människor, men han kommer med de anklagelserna till Gud och så säger han, vi tar dig som ett exempel.
Mm.
Så kommer han till Gud.
Absolut.
Ett jättebra exempel. När han kommer till Gud och så säger han, Gud, har du sett vad Irena har gjort?
Mm.
Har du sett vad Irena tänker? Har du sett att Irena inte liksom gör goda gärningar? Har du sett att hon har...
Lämna inte ut mig nu.
Nej, precis. Jag tänkte precis säga någonting konkret, men jag låter bli. Så kommer den onda djävulen då och till Gud och så säger han alla de här grejerna. Och Gud som är rättfärdig, han måste agera som en rättfärdig domare. Han måste agera rättvist. Ungefär som en vanlig domare i en domstol. Det finns en åklagare och domaren måste lyssna på åklagaren. Och sen döma därefter.
Precis.
Men eftersom Jesus har dött för våra synder och betalat skulden, så när den här åklagaren kommer till Gud och anklagar oss, då kan Gud, om vi tror på det Jesus har gjort för oss, säga jag förstår vad du säger, men jag har faktiskt redan betalat skulden för Irena.
Mm.
Så du kan du gå åt sidan och så liksom...
Finns inget längre som dömer ut
finns
mig
ingen,
liksom.
Finns ingenting som dömer Irena mer.
Mm.
Men om Irena däremot har valt att inte lita på Jesus utan valt att lita på sina egna gärningar, då måste Gud säga så här till åklagaren, så han, ja, du har nog rätt, hon har inte hållit måttet fullt ut.
Mm.
Och det är just därför vi måste välja, så att när åklagaren kommer till Gud så behöver Gud så att säga veta, hur ska han se på Irena? Har hon valt att lita på mig fullt ut så att jag kan ha betalt hennes skuld, eller vill hon betala sin skuld själv och kämpa sig upp själv? Och kämpar vi oss upp själva, så vet vi att det klarar vi inte av helt enkelt.
Nej, men jag känner själv nu direkt när du säger det här att jag känner mig själv mycket väl, så att jag förlitar mig.
Det såg ut som att du bara blev mindre och mindre.
Ja, jag känner...
Allt eftersom.
Nej, men jag sätter ju helt klart fullt ut mitt hopp till det Jesus har gjort för mig, för att det är liksom, man vet att det är ingen annan väg vill jag gå liksom än den vägen så.
Och titeln på den här undervisningen är just det här, en nåd som räknas. Och ett sätt att göra att nåden inte räknas, det är just att jag slutar tro på den, utan jag börjar bygga på mina egna gärningar. Då räknas ju inte det här andra. Så jag måste välja, vill jag gå den ena vägen eller vill jag gå den andra vägen? Jag kan inte mixa mellan de här två.
Nej, precis. Men om vi pratar lite om det här med att falla ur nåden. Finns det verkligen en så stor synd som kan bara få Gud att bara bli helt sådär chockad och bara nej, min nåd räcker inte för den här situationen, för vad hon har gjort. Det bara går inte, tyvärr, det är kört. Mm. Liksom.
Och det är så den här texten har använts traditionellt. Alltså man har tagit upp den just i sådana lägen att ja, men utnyttjar inte Guds nåd, eller för då kan du falla ur nåden.
Ja, precis, om du tar för mycket av det.
Mm.
Och jag tänkte att vi läser den. Mm. Och det står i Galaterbrevet kapitel 5 och vers 4. Och i slutet på den här versen då står det så här: ni har fallit ur nåden.
Och det är där man hämtar då den här precis. Idén ifrån att man kan falla ur nåden.
Man kan falla ur nåden om du gör så jättemycket fel och synd och allt det, så kan du liksom förlora det. Men då står det så här i början: ni har kommit bort från Kristus. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Och nu så får man en helt annan förståelse kring det hela. Vänta nu, jag har kommit bort ifrån Kristus. Jag som försöker bli rättfärdig genom lagen, det vill säga jag försöker att komma till Gud med mina goda gärningar, med mitt goda beteende och försöka stå rätt till med honom. Ni har fallit ur nåden när ni gör på det sättet, när ni tar den vägen.
Precis.
Och just, det är väldigt, väldigt intressant.
Just det här att det finns
att det är så tydligt.
Just det här, två vägar.
Ja.
Du kan antingen tro eller så kan du göra gärningar. Om du har trott och sen så börjar du försöka göra gärningar för att Gud ska bli glad över dig och så vidare, då faller man ur nåden.
Mm.
Så att, och det är det som är, alltså att falla ur nåden är precis tvärtom det vi kanske tänker att det är.
Mm.
Och det är att när jag försöker göra gott inför Gud för att han ska älska mig, för att han ska acceptera mig, då har jag fallit ur det här systemet.
Ja. Och i grund och botten tänker jag, är det inte att jag inte litar tillräckligt mycket på att det Jesus gjorde verkligen räcker?
Precis.
Alltså det täcker allt i mitt liv, inte bara i början när jag började tro, och liksom, utan hela mitt liv. När jag är på mest botten och när jag är på toppen så gäller det lika mycket.
Precis.
Att jag behöver förlita mig på honom.
Precis, om man ser Guds nåd som en slags försäkring så är det som att men försäkringen gäller inte längre om jag går den här andra vägen på något sätt.
Nej.
Alltså det är som ett, ja men ett system som man faller ur då om jag inte vill gå den vägen utan jag vill gå den här andra vägen.
Mm.
Men då är frågan, om det nu är så, bara för att ställa frågan igen, är det verkligen så att jag inte behöver göra någonting? Alltså menar vi verkligen att jag inte behöver göra någonting alls?
Ja, det menar vi.
Är det verkligen det? Menar du, så du menar att så jag kan bara sitta här och göra ingenting?
Jag bara
sitter här och så gör jag ingenting.
Ja, ja, men så är det faktiskt. Och jag tror till och med vissa skulle behöva göra så.
Mm.
För att man har kämpat så mycket i sin relation till Gud att försöka bevisa sig till att man är så duktig och bra och alltihopa för att Gud ska acceptera en.
Mm.
Jag tror man behöver bara vara den här dottern eller barnet eller pojken som kommer upp i pappas knä och bara liksom tar emot.
Just det.
Och bara vet att jag litar på att du tar hand om allt det här.
Mm. För varför det här ämnet ligger ganska nära vårt hjärta, det är ju våran egen story. Vi har just en story som handlar om det, att när vi blev troende på varsitt håll, du blev kristen när du var 15, jag blev när jag var 18, så har vi egentligen samma story där så fort vi blev kristna så gick vi direkt in och började tjäna Gud. Vi engagerade oss i kyrkan, vi engagerade oss i ungdomsgruppen, i det här, och vi åkte ut på den här resan och vi liksom, allting handlade just om det här. Och många år senare efter att vi hade gift oss så insåg vi det. När vi kom, för första gången någonsin när vi kom i kontakt med det här med budskapet om Guds nåd. Vi lyssnade på en predikant som hjälpte oss väldigt mycket i det. Så insåg vi att vi har nog aldrig förstått vad det betyder.
Vi har nog aldrig,
inte bara inte förstått, utan vi har aldrig fått erfara det.
Mm.
Alltså rent intellektuellt så visste vi att Gud älskar oss. Att våra synder är förlåtna. Men vi förstod inte liksom, för att i vår värld så hade vi... Så i vår relation till Gud, så att säga, så handlade vår relation till Gud om vad vi gjorde för honom. Och vi insåg inte att det egentligen handlade om vad han gjorde för oss istället. Så det vi gjorde, det var just det här som vi gjorde under ett helt år. Det var att vi tog ett sabbatsår, som vi kallade det.
Ja, det kommer jag ihåg.
Och det är en sån grej som vi aldrig kommer glömma. Vi flyttade till en ny ort, vi gick med i en församling och vi gjorde ingenting.
Mm, det var något av det svåraste jag gjort på riktigt. Mm. Alltså det låter kanske jättelarvigt när man hör det här, men det var verkligen det. För att vi, för oss, våran default var verkligen att göra grejer, engagera sig som du sa, ta ledarroller och liksom göra grejer. Och det gjorde vi också av glädje, men det blev en liten skevhet där i relationen till Gud, med att min relation till Gud var lika med hur mycket jag gjorde för honom.
Precis. Och för att vi skulle förstå det här fullt ut, så var vi tvungna att faktiskt erfara det. Att vad händer om vi inte gör någonting under ett helt år? Kommer vi fortfarande känna att Gud älskar oss?
Mm.
Och då visade han inte bara genom att vi intalade oss själva, jo men han gillar oss ändå, han gillar oss ändå. Utan genom allt som vi fick vara med. Alltså vi blev så, vi fick sådana bönesvar under det året. Vi skulle kunna berätta det någon gång. Men några av de häftigaste bönesvaren kommer från just den tiden i våra liv, sådana här otänkbara saker som hände.
Mm.
Och då insåg man att det handlade verkligen inte om vad jag gjorde för Gud, utan om vad Jesus redan har gjort för mig.
Precis.
Att det är det handlar om.
Mm.
Lite grann. Och i kommande avsnitt så kommer vi ju berätta om det, men liksom, får man synda hur mycket man vill, och betyder det att jag inte ska göra liksom, arbeta för Gud, alls ska bara, alla bara sitta hemma och göra ingenting och så vidare. Det kommer vi prata lite om, hur det liksom funkar.
Mm.
Men grundkonceptet i Guds nåd, det är just det här att när jag inte behöver komma till Gud och göra någonting, då känner jag lite så här, ah, men då kan jag ju slappna av.
Ja, precis.
Då slappnar jag av.
Och då blir man glad.
Och då blir man glad och då blir man tacksam.
Ja.
Och så börjar man känna att kärleken till Jesus börjar komma tillbaka, börjar öka
verkligen
igen. Och när det infinner sig, då kommer den här grejen, ja, men då vill jag ju göra någonting tillbaka till Gud.
Verkligen.
Alltså ingen blir ju ledsen av en gåva.
Nej.
Om jag får en gåva så liksom ger jag inte en smäll tillbaka.
Nej.
Utan får man en gåva så vill man göra någonting gott tillbaka. Och det kommer vi prata lite mer om, hur Guds nåd kan inspirera oss att göra gott. Men inte för att bli älskade, utan för att vi är älskade. Inte för att bli accepterade, utan för att vi redan är accepterade.
Och det där är så viktigt att poängtera det verkligen. Så att vi pratar inte om att ja, men ta emot Guds nåd och gör ingenting. Bry dig inte om någon, engagera dig inte, skit i alla andra. Liksom, det handlar om att du ska bara ha det soft i livet. Det är inte det vi pratar om, utan vi pratar om att verkligen förstå den här grundelementen i att Jesus har gjort allt för dig.
Mm.
Han har redan accepterat dig, han har redan visat att han älskar dig. Han har redan gjort allt klart för dig. Och det du behöver göra är vila i det. Och när den här vilan kommer i att du litar på det han har gjort för dig och du har din tillit i det, då kommer den här lugnet, då kommer den här tacksamheten, då kommer den här glädjen tillbaka, då kommer den här kärleken och motivationen för att göra så otroligt mycket.
Och när man gör det som du säger, då kan man säga att då räknas Guds nåd. Det var det vi hade om det här ämnet, en nåd som räknas, alltså det handlar om att inte blanda handlingar, gärningar med tro, utan det gäller att antingen så tror jag eller så gör jag gärningar inför Gud. Och om jag tror, då kommer Guds nåd att räknas, tillräknas mig. Men om jag försöker göra gärningar så kommer Guds nåd inte att tillräknas mig, för då har jag själv sagt att nej, men det där vill jag inte ha, så att säga. Det vi ska bara påminna om att som sagt vi har en ny hemsida. Gå gärna in på bibelpodden.se. Och nu när vi har gjort det så mycket enklare för månadsgivare, så är det så att du verkligen känner att det här är någonting som fler behöver höra, så skulle vi bli så glada om du ville bli månadsgivare till Bibelpodden.
Ja.
Man kan ge så lite som 50 kronor och vi har sådana som ger 1000 kronor i månaden. Och vi är så otroligt tacksamma för det. Vi kan inte
verkligen jättetacksamma alltså.
Med ord beskriva hur tacksamma vi är för att man vill vara med och så i det här. Och de här pengarna kommer bland annat att användas till att marknadsföra podden så att fler får lyssna på det här. Och det kommer också göra att vi frigörs så att vi kan göra en ännu bättre podd. Och det finns så mycket mer som du och jag skulle vilja göra och komma ut liksom med det kristna budskapet. Men allt har sin tid.
Mm.
Och så vill du vara med och ge så kan du gå in på bibelpodden.se och så trycker du på den där lilla roliga symbolen högst upp till höger. Och så trycker du på bli månadsgivare.
Mm. Och så vill jag bara säga jättetack i förskott redan nu. Och är det så att du ännu inte har haft möjlighet att kunna skriva en recension, så vill jag bara säga gör det jättegärna. Som vi sa, ge oss de stjärnor du tycker att podden förtjänar och skriv jättegärna en kort meddelande också. För det är kul för andra som går in och liksom besöker podden för första gången och läser igenom allt vad folk har sagt. Så det betyder, tror jag, mycket mer än vad man anar. Så gör det gärna, så känner vi oss klara nu, va, Heman?
Det gör vi.
Nu ska vi ut i solen.
Come on, come on. Vi säger hej då till allihopa.
Hej då. Ha det bra.